Hej och varmt välkommen till podden Pappalandias 9:e avsnitt. Den här podden, den görs av Johnny Huggarsmeds.
Käpp ohoj!
Thomas Tottesström.
Aloha!
Och med Johannes Björkqvist. Pappalandia, den produceras av Vasabladet och Österbottens Tidning. Det var en rolig inledning ändå. Johnny sa för lite stund sen att kan vi säga hej på något roligare sätt? Jag gillar det. Vad sa du? Käpp ohoj?
Jag tror det blev det, ja.
Ja, vad sa du?
Aloha.
Aloha. Mm, ja, vad fint. Jag var inte riktigt med på noterna. Så att jag var väl tråkigast hittills. Men du, Totte, på tal om att vara tråkig, vad har hänt i ditt liv?
Oh. Vad skönt att du ger mig en sån där. En rullande boll där.
Fira villaavslutning.
Ja.
Ja, haft lite ångest över att vi gjorde på en villo.
Vad gjorde ni då?
Vi hade jättekul och var hos vänner och så här. Och, men jag är alltid lite sådär. För jag själv är uppväxt med villa och att man gjorde allt sådana här midsommar och allting på villa.
Mm.
Ja, nej, men jag är lite rädd för det händer att inte få exakt samma, vad ska vi säga, minnen från villaavslutningen som man själv har haft. Just det här med att man springer runt på en villa och har lite kallt och spränger kanske någon mattbomb eller något annat som man inte riktigt får. Mm. Ja, eller vet du, lite ja. Sådana här äventyrligt.
Ja.
Så sånt är, vi hade jättekul och helt klart, de får ju skaffa sina egna minnen och så händer.
Men ni var alltså hem hos någon?
Ja, vi var hem hos någon.
Ja, exakt.
Och vi hade jättekul. Jag menar inte det. Jag menar bara just det med villan.
Mm.
För mig som har växt upp med så känns det ganska ändå viktigt.
Mm. Jag håller helt med om det ändå. Att man vill vara på en villa när man firar villaavslutning. Jag tycker också det skulle vara. Men jag håller med om det. Eftersom jag firar aldrig villaavslutning på en villa där jag var ung. Utan vi bor ju i Repplott. Där har jag växt upp ganska nära havet. Så vi har alltid som varit där. Och så är vi ner vid stranden då. Så jag har ju inte den samma villakopplingen som du har. För jag vet ju att du har varit mycket på villan när du var liten. Eftersom din mamma och pappa har en villa. Och där var ni mycket på sommaren. Då är din bror.
Exakt. Ja, men samtidigt, vad är det nu? De flesta firar ju kanske inte på en villa ändå.
Nej.
Så det är sista slutligen. Men jag inte det ju något som jag ligger sömnlös över. Men varje gång jag nalkas liksom ja. Sådan, så blir jag lite sådär att vad man skulle vilja vara på villan. Och jag blir alltid bjudit i villan av mamma och pappa. Men vi vill hitta på någon med kompisar istället.
Ja, jag förstår. Nå, Johnny, hur är det med dig?
Det är bra, tack. Jag firar villaslutning i London.
Oj.
Så det var inte heller på en villa.
Men du såg raketer?
Ja, men det var dagen efter. Det var på söndag.
Ah,
så det gills
okay.
inte. Men det gills i mitt hjärta. Jag var och kollade på wrestling i London.
Mm.
Det är länge sedan vi pratade om wrestling här. Det var första avsnittet. Men då nämnde jag ju redan då att jag skulle kolla på till London. Så nu var det på det. En fantastisk upplevelse.
Du skickar ju mycket i vår grupp. Massa saker. Som att Elvis skulle komma på scen bland annat. Det var en viss wrestlare som kom på scen. Och jag har svårt att relatera. Kan du berätta lite?
Nej, men ifall den wrestlaren i frågan heter CM Punk. Han har jag följt sedan nu, alltså som jag, många år, 10 år. Och han är då min absolut favorit. Om man följer någonting och man får se det live, så då tog jag bara en liknelse. Det är som att man ska vara ett Elvis-fan och så kommer Elvis på scen. Och det visade sig att det var bra att jag var och att han råkade vara i London, för han fick sparken dagen efter för att osakligheter och våld bakom kulisserna.
Och hoppsan!
nu vet jag inte vad det är för osaklighet för jag skrattar här.
Ja.
Vad hände?
Han lär ha först tagit stryptag på någon annan wrestlare och gett sig på själva chefen när han varit missnöjd. Det är så här pågående utredning, men sparken fick han.
Det undrar jag också. Är det också en del av showen?
Tanken slog mig. Är det här en
show i showen?
Ja, är det meta? Men det verkar de vara på riktigt där.
Jag och Hannes som liksom inte tror att det är på riktigt. Lite tveksam.
Väldigt tveksam.
Ja, ni vet inte ens vem det är.
Men jag kan lägga huvud i pant på att det här är del av showen.
Ja.
Visst åt det?
Absolut. Ja. Ja, ni kom igen.
Ja. Nej, alltså, det var en fantastisk upplevelse. 81 000 personer samlades på Wembley. Och det var så här mardröm, tänkte man. Att hur ska de få in så många personer på ett stadion på en timme. Mm. Alltså vilket utarbetat kösystem. 2,5 timme för alla som var alla inne. Och ja. Det är inte otroligt. Och så det var, ja.
Det är fantastiskt. Wembley har jag också faktiskt varit på. Och är helt sjukt när man tänker på att liksom, vad är det då? kanske 89 000 personer liksom, och alla hinner få dricka i pausen på en fotismatch. Det är ju helt otroligt liksom att
utarbetat.
Att det är utarbetat. Det är inte liksom om man går på evenemang här. Man väntar en liten stund längre kanske.
Mm. Mm. Då kan det vara.
Ja, det var noll köer till toaletterna eller noll köer för att få en öl.
Ja. Det har gjort det förr.
Ja, ja, farligt det där med att om man, när man gör någonting som man tycker om och så får man dessutom köpa öl och bardisken är typ 20 steg ifrån en.
Ja.
Så jag fick nog sen öppna konto dagen efter. Drack jag så här mycket att hon kapar mitt konto.
Nej, men far man på sådana ställen så är ju ofta då dryckerna och ölen ganska dyra. Men här är väl i och för sig vart du är far i dagens läge. Men far man på en utserverad dryck, en kallis, kostar det mycket pengar. Men du skickade ju bilder som sagt. Ni satt ju jättelångt ifrån den här arenan där de hoppar på varann och låtsas slåss.
Ja.
Så ni något annat än sådana små pytta grejer som hoppar på där?
Nej, alltså det var ju så myror alltså. Ifall man skulle veta vem de är så skulle man inte ens veta var man ska söka dem i arenan när de gör entré. Okay. Alltså vi hade nog dåliga platser. Men det var konstigt det där. Desto mer man drack så desto mindre brydde man sig om att man hade dåliga platser.
så brukar det faktiskt vara.
Men alltså kändes det som att du var liksom i rätt gäng där? Var liksom resten av publiken, var det som dig?
Nej, alltså så de är väl ännu mera ultranördar.
Aha,
alltså okay. Jag definierar med mig själv då som en wrestlingnörd.
Mm.
Men där fanns nog alltså sådana som var som... Jag kan säga att så här, jag och han jag rest med, vi var enda som hade skjorta på oss. Och det kände vi oss när vi insåg att hej, alla andra har någon motiv med någon wrestlare på sig. Jag står här med en blommig skjorta och Thomas han jag rest med hade också en vit neutral kontorsskjorta. Att vi stack nog mest ut där.
Aha, okay. Men finns det några kompisar och ni står där då? Snackar ni någon wrestling-snack med dem?
Ja, alltså efteråt så när det var över då så gick ju alla 81 000 ut och då skulle ju alla mot tunnelbanan och det var ändå kanske en kilometer att gå. Och då var det som allsång, alltså tur och ordning så började folk sjunga sina favoriters wrestling-signaturer och det var otroligt att gå i så karnevalstämning och få sjunga och för första gången få träffa liksinnade. Jag menar, jag är ganska ensam om mitt intresse. Så helt plötsligt så kändes det som att man kunde gå och hålla folk i handen och bara sjunga de här wrestling. Så det var så stort och vi gick in på en bar sen och jag satt, Thomas gick efter en till öl och jag satt ensam och så. Bara känner jag en jädra känsla att jag måste säga någonting för att jag träffar aldrig andras wrestlingfans. Så började jag prata med någon från Skottland och jag blev genast en i gängen.
Nice!
Och jag göd, ja, det var ja, att få leva ut det. Det är ungefär som att ni ska hålla nu då på med fotis och ni ska aldrig ha någon att prata med dig om. Sen helt plötsligt så kommer någon som också hejar på samma lag som du gör.
Ja, fint. Men det här kan, nu är jag allt för nyfiken, men finns det någon sorts möjlighet du kan sjunga lite av någon av de här låtarna?
Nej.
Jag blev så sugen. För jag funderar, är det som våra fotbollssångar eller?
Nej, det är ju deras, alltså det är som inmarsch.
Nej, alltså vissa låt, vissa har ju som riktiga sånger som typ Metallica, jag menar, alltså det är som nog riktiga sånger som de har köpt rättigheter till. Det är inte så att vi...
Jo, men alltså är ju inte som en liksom fotis...
Ja, inte som låtar som har skrivits om som de har som...
Nej.
Ah, ja, okay.
Nej.
Jag tänkte att det också fanns sånt.
Säkert, alltså nu finns det sånt... Ja.
Om jag ska ha funnits här.
Ja. Det finns nog, men jag kommer inte att sjunga det här.
Okay.
Finns?
Ja.
Okay. Hannes, nej, men, du klipper in lite då.
Nej, ja, jag klipper in. Ja. Om jag hittar.
Ja, nej, men jag kan säga så här då. Det var en av de större wrestlarna. Så han dog veckan innan helt plötsligt. Hjärtattack, 36 år i post-covid.
Uh-huh.
Och han hade en sång som publiken brukar sjunga när han kommer och gör entré.
Okay.
Och så släcks allt i arenan och så sitter folk med sina telefonficklampor då, som lyser upp arenan. Mm. Och det gjordes där då.
Mm.
Och det var för ja, man börjar själv lite fundera också. Då, just om man har följt någons karriär då i wrestling och är 36 år ungefär samma ålder som en. Och så är det knall och fall i post-covid. Så man blir påmind om att det existerar ändå.
Ja, och speciellt sådana som är i toppskick liksom, så där fysiskt ändå. Som det är de här wrestlarna. Att det händer just åt det också. Man ser på sig själv och är liksom, har man ens någon chans då?
Ja. Då blev det ju ännu värre för jag fick ju covid där.
Ja, just det.
Ja, jag hann bara hem och så. Ja, blev det positivt på testet.
Mm. Det här, har du mått då?
Helt bra. En dag var jag nog riktigt rotigt skick. Alltså så här, som att, där har jag lärt mig lite så när man är småbarnsförälder. Alltså jag skulle kunna ha jobbat distansjobb. Och det tror jag skulle vara lättare. För då skulle jag kunna gömt mig på vinden och suttit typ på halv... Alltså sov över tangentbordet och försöka skriva någonting. Nu var jag ju sjukskriven. Men man blir ju som inte sjukskriven från att vara pappa. Så man får ju, hur sjuk man än är och vad man nu har så ska man ju ändå vara pappa.
Mm.
Så här, men vad jag har som mental anteckning till mig själv nästa gång jag är sjuk. Då kämpar jag nog lite längre för att det är lite lättare att vara på jobb och vara sjuk än att vara pappa och vara sjuk.
Så är det. Definitivt. Ja, men fint. Det var bra wrestlingshistoria. Bra att du har blivit frisk.
Ja, minne för livet. Och jag kommer att fara igen någon gång.
Mm. Prima, prima.
Men Hannes, vad har du gjort då i ditt roliga liv?
Du, nu ska jag berätta mycket roligt. För det första, jag har två grejer. För det första, hörni, så är det så att vi ligger och sover. Hela familjen. Och då vill man ju, man vill ju inte att det kommer att störa moment. Man lägger ju på ljudlöst på telefon och så vidare. Man vill ju inte att man ens i misstag ska vakna. Och framförallt så vill man ju inte att barnen ska vakna av något ljud mitt i natten. Det är värsta. Jag sitter sådana memes om att någon ligger och sover och de hör något ljud och de hoppas det är en inbrottstjuv. Hellre än att det är barnen som vaknar. Och helt långt från sanningen. Inte jättelångt från sanningen. För att ibland kan det vara jättesvårt att få dem till sömn igen. Och jag förstör hela en sömn och så mitt i allt får man inte sova. Nåja, och så vidare. Här vet alla med barn. Men, nåja, men vi ligger och sover. Och mitt i allt så hör vi ett ljud. Är det ljudet? Hörs vi alltså då? Mitt i natten.
Alltså får jag giss? Vad är?
Du får giss.
Ja, det är någon slags leksakssynt av någon slag.
Det är precis exakt vad det är. Och det här väckte då mig och Sandra.
Mm.
Och Sandra var sådär att hitta det ljudet snabbt. Ja.
Och krossa.
Och förstör det så snabbt som möjligt. Där jag springer snabbt till vässan och så hittar jag då den här leksakssyntin då, som då har fått eget liv mitt i allt och börjar spela. Ja, håll på och försöka förstöra vår natte. Mm. Och jag kände en liten olycka där tidigare på dagen. Nämligen så att Thor, han håller på att leka med det här och så måste han på vässa. Han var så in i så han hann inte vässa. Så att han kissade helt enkelt ner sig. Varav kom lite kiss på det piano. Varav då piano tilta. Och då kommer jag in på vässa. Jag märker att det här tiri, ljudet spelar för full fart. Och då börjar man ju överväg. Jag kollar på det och så funderar jag. Hur mycket kostar det? Och är det här... Är då, man ställer sig två frågor. För det första, hur mycket kostar det? För det andra, kommer barnen att sakna det?
Hur mycket betyder det för barnen?
Ja, hur mycket betyder det för barnen? Är det en hund? Är klart det? Han får leva. Men är det en leksakssynt som de aldrig typ spelar på? Då kan man förstöra. Alltså man stampar ju sönder till slut för att få det till tystnad. Som tur var så där så tystnade jag av sig själv. För att det var en sån loko där bak då. Där man lägger i batterierna. Men det var en skruv då fast. Vilket är smart så att barnen ska få ploppa i sig de här batterierna själv. Mm. Nåja, men är det här... Men det slutade alltså så jag måste inte vrida sönder det. Men det är ju nog så, jag ska trasha. Ja, alltså, 100% säkert. Jag tänkte att, nu får det här. Och ingen saknar det. Om någon frågar efter det säger jag att vi måste söka då helt enkelt. Sök en stund då, tills man då hoppas att vi börjar leka med någonting annat. Usch. Men en annan rolig sak faktiskt som hände åt oss. Vi får ut till stranden, det var ungefär 2 veckor sedan. Just de här, kommer hem från jobbet och märker att men vi kunde ha varit till stranden faktiskt. Fast man har börjat jobba och dagis har börjat allting. Det brukar ofta vara så att då får man inte med till stranden.
Det var då när det var jättebra väder, han det ena dagen.
Här. Yes, precis han dagen var. Riktigt skönt, vi får iväg till Karperstranden, det var riktigt nice. Jag farit dit några gånger och tova och bada och plaska.
Karpeja.
Karpeja, som man säger.
Jag har aldrig hört det.
En dubbel älg ju.
Ja, vad bra. Det här är det. Men då vi är där då så är förstås då klockan ganska sent. Vi tar med kvällsmål och tog också med tandborsta. Och så säger jag till Sandra att, hörru Sandra, vet du vad? Nu har jag en briljant plan. Vi far hem nu. Du far in med Tuva. Får hon till sova. Jag far med Tuva till butiken. Så att han blir ännu lite mer sömnigare. Och sen sitter med jag och han i bilen. Och så kör vi tills han somnar. För det brukar gå alltså i ett nafs då klockan är mycket. där mellan 8 och 9. Man går direkt. För han bara, han tycker det är skönt att sitta i bil och så somnar han helt enkelt. Som många barn gör. Nåväl, vi börjar köra, jag och Tor. Och han somnar inte. Han vägrar helt enkelt till somn. Varav jag tänker, jag vägrar att förlora. Sen blev lite en tävling mot varandra. Och det var inte så att han skrek i bilen, utan han frågade mig som då att hej, att borde vi vara hem snart? Jag bara, jo, vi är snart hem. För till saken hör också, vi skulle laga som en nachoplåt, eller sa jag kanske hem. Ja, vi skulle laga en nachoplåt, bara basta och så vidare. Och ha en trevlig kväll. Mm. Vi körde 50 minuter. Men då tänker jag att det här är inte hållbart mer. Jag förlorade det här. Och så började vi köra hemåt. Varav Tor säger, jag måste kack. Så var det. Stann bilen då. Fick jag hålla lian då. Och så fick han lite.
Vart ända körde ni?
Där vi var nog körandes mot Helsingby och något annat möjligt.
Ni får inte sådär rakt bort bara. Så att ni bara typ är Närpes.
Nej, det ska vara dumt. Det är en halvtimme åt ett håll. Aj, just det, vi ska ju tillbaka. Nej, vi var nog körde på Fågelberg och så vidare. Och mot gamla Vasa.
Matkis.
Ja, och västa är ju då man körde och man märker att för han satt och jäspa. Och så ser jag åt sidan och så bara traktorer. Och så ser han de traktorerna. Pappa, traktorer! Okej, men det här är färdigt nu då. Ja, men så vägrar han givetvis att så vi kommer hem också. För att han var så uppe i varv. Jag vet inte varför. Det har typ aldrig hänt tidigare. Så slutade med att jag lagade en nachoplåt in. Bastun var på, men vi gick aldrig i bastun. Och Tor vägrar somn. Så att han satt upp med oss till ungefär då. Ja, han var nog sent alltså. Mm. Så att, men då åt man ju ändå en nachoplåt in. Och man åt förstås. En halv nachoplåt. Ja, klockan 11:30. Och man hade ju krapula nästan dagen efter, för man hade inte så mycket.
Man undrar ju hur, om inte man ska ha någon till del hand nachoplåten med, hur mycket man ska äta.
Allt. Ja. Och västa, det är så gott, är även gott kallt.
Ja, är alltid gott.
Ja, köttfärssås vill ju inte äta kallt.
Jag är intresserad av att veta hur du löst kackabekymret.
Jaha, kackabekymret. Är du kackabekymret löstes att vi öppnar upp dörren och så håller jag som hans kropp då mot mig, ryggen mot min mage och så håller jag som i hans ben på det viset.
Låter som att du är i fart. Öppna upp fönstret lite.
Hängde ut röven.
Ja, det är som vi gör i vår familj. Nej, men så gjorde jag. Det funkar. Vi har gjort det någon gång tidigare också när jag har sett på det viset. Så det funkar nog. Det är inte optimalt. Men då satt man där och massa bilar kört förbi och skrattade säkert gott.
Han visste själv, jag var bara en gång och så hände det på min lillebror. När vi var på isen så började han skita. Och vi var med mummo och så hittade vi en vak där någon hade satt i och pimpelfiska. Och så tog min mummo och höll i honom då, så sket han ner dit. Och så hade hon inget annat än ett snorrapapper och torka mig.
Så han sket tillbaka.
Yes.
Tänk dig om det. Vi ser en massa korvar och funderar på vad är det som har hänt här så här. Ja.
Jag börjar gråta.
Jesus. Vad din mummo valde det håller jag. Och fick bara på is i bredvid.
Ja. Men det är så hur konstiga minnen man har.
Oj. Vi ska börja gå in på dagens tema, och det här tema idag så är lite tyngre och jobbigare. För en del kan det bli ganska svårt att lyssna, tror jag i alla fall. Medan för många kommer det här ämnet att vara totalt obekant. Och vi ska snacka lite om det här om att älska sina barn och när och hur mycket man älskar sina barn. En elgen sa att i avsnittet om förlossningarna så berättade jag att jag var orolig över att jag skulle älska barnet eller inte när det kom till världen. Och just det här kände kärlek direkt. Och många gör det, men är ju nog även så att det är väldigt många som inte gör det. En lyssnare skickade in ett meddelande och kommenterade just det här avsnittet. Jag tänkte jag skulle läsa upp det här meddelandet nu. Hejsan! Jag vill först och främst tacka för en kiva pappa-podd. Jag tycker ni gör det väldigt bra. Men efter avsnittet med era förlossningsberättelser vill jag kommentera en sak. Du berättade öppet om din ångest över ifall du inte älskar ditt barn direkt och lättnaden när du kände en översvällande kärlek vid första ögonkastet. Många oroar sig över att inte inte känna den där överväldigande kärleken direkt, men alla gör det inte heller. För mig, som dessutom är kvinna och mamma och borde känna den starka kärleken direkt, stod det ett tag innan känslorna kom. För mig var de starkaste känslorna den första tiden med bägge mina barn oro och en slags beskyddarinstinkt. Den här lilla sköra varelsen är ju på mitt ansvar, vet jag vad jag håller på med. Den första tiden med barnen har fokus legat på att hålla dem nöjda och trygga. Det är först när bebisarna blir lite större som den där riktiga kärleken har kommit. Då de börjar få en personlighet och jag lär känna dem. Jag tycker egentligen det är helt logiskt. För att älska någon behöver jag ju känna personen och veta vem den är. Fortfarande tycker jag att kärleken till båda mina barn blir starkare för varje dag och vecka som går. Då de lär sig nya saker, utvecklas och det helt enkelt finns ännu mer att älska. Med den här långa kommentaren vill jag bara få sagt att om ni har lyssnare som inte känt den där översvallande kärleken till sina barn vid första ögonkastet, så behöver det inte oroa sig eller få ångest över det. Kärleken kommer nog. Där var meddelandet slut. För det första så stort tack för det här feedbacken för podden som helhet. Men framför allt måste jag säga tack för att du skickade det här åt oss. För att det här är någonting som vi inte tänkt på och inte reflekterat på efteråt. Och det är ju omöjligt för oss att ta upp och ha ett sånt tema om inte ni hör av er och kommenterar såna här saker. Det är jättebra att ni gör det, så fortsätt jättegärna med det. Och det är svårt när man gör en podd också att tänka ur fler olika perspektiv. Det är tre stycken här. Våra egna tankar och funderingar som kommer upp. Men ni som lyssnar har era egna erfarenheter, så hör gärna av er med dem. Antingen så skickar ni in på Instagram på podden Pappalandia, eller så mailar ni oss helt enkelt på pappalandia@hssmedia.fi. Men hörni, Totte och Jonny, när ni hörde det här meddelandet, vilka reaktioner räcker hos er?
No, det fanns ju alltid den där rädslan där, att vad ska man, hur ska man reagera och allt det här. Men samtidigt, jag kan inte riktigt relatera till det här på det sättet att det blev som någon slags antiklimax hela grejen. Nu var jag säkert inte så menar heller. Men det här, för mig var det nog, jag har sagt det tidigare också, just det här. Att jag inte förstod någonting. Liksom. Men att det gradvis växt de här känslorna. Och blev starkare och starkare. Snabbt för mig. Det tar ju tid. Känslorna växer fram. Och speciellt med första och andra barn. Så blir det ju också här innan. Att du har ju lärt känna en. Ju längre du lär känna en människa. Så desto starkare känner du för den här människan. Medan när det kommer en nyfödd. Absolut är känslorna stark. Men. Inte det är ju alls samma sak. Det är inte alls samma relation som du har med den här nya som kommer. Så jag tänker lite sådär att det är väl egentligen ganska självklart att det tar tid till att få fram de här känslorna. Fast grundkänslan och det här första är ju såklart också starka och var starka för mig. Men att de inte är så starka som man tror att de ska vara, det är ju fullt förståeligt.
Men jag har förstått faktiskt att så var lite på det, och när vi var in på det här temat förut, så sa du att du känner inte riktigt igen dig i det här. Och vilket är bra, det är ju bara positivt för dig att inte ha haft de här tankarna och känslorna.
Det var jätteskönt när jag läste här och liksom tänkte att jag har haft ganska bra på det sättet. Så att, jag kanske felar mig till det här svaret nu först.
Nej, men ni tycker jag, för att det är väldigt många som känner precis som dig också. Jättemånga som känner direkt att de har ingen oro över det och tänker så mycket på det. Och tänker att men det här blir nog bättre och växer fram gradvis. Alltså har den där insikten från förr. Eller från riktigt från början. Och för mig så det här grundar sig på mitt svar med min förlossning och min förlossningsberättelse. Ja, och med Tor så var det så för mig helt enkelt. Att hela kroppen exploderade i någon slags känslostorm. Det var så mycket tankar där före så jag bara boom en gång sa jag. Men herran var in på oss, vi tar inte igen. Men när jag pratade om det så sa jag inte riktigt och inte sagt ännu hittills heller hur jag känns med barn nummer två. Alltså Tuva, hon är 6 månader för tillfället. Och när vi kom hem då och hade varit hemma en stund så blev jag faktiskt lite orolig. Och jag kände en sån där att nu känns inte det jättebra. För jag kände inte alls samma sak för hon som för Tor. Jag sa inte det här åt Sandra, jag sa inte åt någon. För jag kände då dels lite skam över det och så var jag väldigt orolig över det. Men nu när Tuva mer och mer hade det här, han började reagera på att man pratar med hon och att hon började skratta. Och just det där, hon har börjat kommunicera på sitt sätt med mig. Där i början så är det inte något. Det är ju inte riktigt någon kommunikation på det här viset. Men nu har du, vet du, hur man kan kittla hon lite och sådär. Mm. Det är de små första grejerna. Så nu är det på ett helt annat sätt än det var för några månader sedan. Jag var orolig och jag ville inte säga åt någon. Men när det är så du känner, så tycker jag att du ska våga säga till någon. Jag känner för tillfället nog att kärleken blir större och större varje dag som går. Och jag nästan svämmar över av kärlek för Tor och Tuva. Så för tillfället så är jag inte alls orolig.
Själva stunden med båda barnen så har nog varit väldigt storslagna för mig, och jag har fått som en känslovåg som har som sköljt över mig, och jag det är lik jämt alltså med. Men sen med dottern Juni som också är 6 månader, så har det varit svårare för mig att knyta an till henne, delvis för att då Wilfred kom så fanns bara Wilfred. Nu kommer ju en till, så då har man två som ska uppmärksamhet. Jag menar att Juni då är så fast vid mamman med amning och så här, så blir det naturligt att jag är mera med Wilfred. Och vi har haft ganska stora problem med Juni. Hon har haft kolik och öronbarn. Så hon har haft det. Hon är 6 månader och in på sin andra öroninflammation. Så det har varit jättemycket skrik hemma hos oss. Och den där skriken har nog gjort att jag ibland har känt att hur ska jag kunna tycka om dig för att det är så mycket problem. För att du ställer till med så mycket och skriker är så påfrestande när man är trött och så här. Så ibland har jag också känt mig nervös och som en dålig pappa över att jag inte har varit rädd över att jag inte ska, att jag ska ha ett barn som är mera bättre än det andra. Jag var rädd för det. Och inte heller som du har sagt åt någon, för att det var lite eller som det är pinsamt, inte det är någon som säger något sånt. Men nu här hon är lite äldre, hon är nu 6 månader snart hon också, så som du säger så har hon börjat ha mera kontakt, och den här koliken har som hon är i den åldern, om jag förstått det rätt, att den minskar, för hon har slutat att skrika och hon är en glad bebis nu. Så det är nu först som nu egentligen som jag på allvar känner att jag har samma känslor inför båda barnen.
Mm. Fint att du öppnar upp, Johnny. Det här, jag förstår dig till 100%. Jag var in på exakt samma känslor. Att man sitter för sig själv och funderar att ska vara på det här viset och blir lite bättre. Och jag tror att det är jättemånga som känner exakt som dig med det där just som du sa.
Ja, man det är ju det ultimata pinsamma och yttra över att man skulle ha någon negativ känsla inför sina barn. Jag vill inte säga att jag haft negativa känslor inför Juni, absolut inte. Men det har inte varit som, det har inte varit lika enkelt.
Mm. Nej, men jag förstår. Och så blir det ju också säkert för dig en jämförelse. Alltså, du har två barn att jämföra med, och på ett barn var på ett visst sätt, och du har byggt upp en relation, då blir det ju på det viset säkert.
Ja, men nu som sagt, nu har jag inte problem med alls numera. För att naturligt då över att hon har börjat ta mera kontakt, och hon är mera, hon blir en egen personlighet, och man bör se att hej, det finns en person bakom skriket också. Och hon har varit så otroligt fäst vid Ilona i jämförelse med vad Wilfred var, som var väldigt så här, han åkte bara slalom mellan famn till famn och var nöjd med båda, medan Juni hade varit exklusivt bara ska vara i mammas famn. Men nu har jag börjat också få komma med lite. Mm. Utan att hon är som orolig och söker där var det mamma.
Mm. Alltså det här börjar ju vara ett tag sedan för mig nu. Som jag alltid är då vi diskuterar något sånt här. Men det här, jag minns bara att när vi skulle få Stella då. Så minns jag att jag tänkte att ja, men nu är det ju liksom jag och Leo då. En stund här. Mm. Jag minns att jag tänkte så förr att nu kommer det till vara liksom du och jag här. Ett bra tag. För att man minns ju att man var ju inte riktigt superpoppis de första månaderna. Precis som ni säger. Så jag tror jag aldrig tänkt på det just på det sättet att jag har inte samma relation med båda mina barn. Utan jag har tänkt bara att det här är ett fint tillfälle för mig till stärk liksom banden mellan mig och Leo. Medans Stella har en starkare relation med mamma. Mm. Så att det är ju, och jag tror jag nu säger efterhand, var ganska sunt också.
Absolut.
Att jag inte ältar över det just då. Kommer jag på nu när du säger det henne. Mm. Men det var bra sagt, och det är svårt att tala om. Absolut. Mm.
Men hur vanligt är det här då? istället för att du ska sitta här och fundera på det allt för mycket, hur vanligt sist och slutligen är. Absolut har vi ju läst och på lite om det här, men vi kontaktade faktiskt en specialist i det här, Annika Ek Lönnqvist, psykolog och psykoterapeut, och hon har faktiskt tidigare jobbat ett tag som rådgivningspsykolog. Och så svarar hon på frågan, hur vanligt är det att man inte älskar sitt barn från första stund?
Det är nog väldigt vanligt att det tar ett tag innan de här känslorna kommer. Vanligast är absolut att det växer fram gradvis. Och sen om man tänker som pappa, så rent biologiskt så är du ju som pappa mer avlägsen till det här barnet. Mamman har ju ett försprång, för hon har ju burit det här barnet i sin mage i 9 månader och känt rörelser och kommunicerat på ett annat sätt med babyn. Jag läste en undersökning där man frågade efter mammors och pappors föreställningar och fantasier om sitt ännu ofödda barn. Och där visade det sig att papporna oftare fantiserar om lite större barn och föreställde sig i papparollen mera att leka och spela fotboll och cykla med sina barn och så här. Medan mammorna oftare då också föreställde sig ett spädbarn. Så pappornas föreställningar var lite mer abstrakta och för en del var det nästan omöjligt att föreställa sig att det faktiskt fanns ett barn där i magen. För en del pappor kan det till och med bli en liten chock att den här babyn faktiskt är så där liten då den föds och kan så där lite. Och man har kanske svårt att hitta sig själv i rollen som pappa till en sån här liten baby. Så att mammon har ett försprång det gäller anknytningen till babyn, men också för mammorna kan det ju ta ett tag innan känslorna kommer.
Ja, alltså det kan jag ju nog skriva under på väldigt, väldigt tydligt. Speciellt med Leo, alltså första barnet. Jag står ju i princip och väntar med fot i skorna på BB. Nej, men alltså jag såg ju fram emot allt det här roliga. Alltså precis allt sånt här, ja, vi ska få till parken och vi ska göra det. Och sen kommer det undan sån här liten, superliten, supersöt och allting. Men som sån här, ja, vi får vänta nästa månad då kanske.
men du var ändå där att testa skorna.
Men nästa. Nej, men vet du, att man, alltså jag hade hoppat så över den det här liksom babyåret.
Jag håller helt med. Det var precis samma. Jag och så framför mig att vi spelar fotis och såna här ja. Grejer. Så att det var ju nog lite sånt sådär.
Ja.
Men hörni, då kommer jag förstås också till frågan och funderingen sett i det här med tid. Hur länge ska det ta? Hur länge kan det ta? Vi var också och frågade här av Annika Ek Lönnqvist, alltså psykolog och psykoterapeut.
Det är förstås svårt att svara på sådär direkt, men jag kan säkert ta veckor eller månader till och med. Jag tycker inte att man ska oroa sig om inte man känner kärlek genast. Det är ju nog någonting som växer fram småningom. Och det är ju svårt att tvinga fram känslor. Att istället så tycker jag att man kan fokusera på att vara närvarande och stödja mamman och liksom sköta babyn. Byta blöja och bära och vara nära så här. Beundra babyn tillsammans med partnern. Och då brukar det nog småningom liksom känslorna komma då man är där. Och senast kanske då babyn själv börjar kommunicera med dig och le och se i ögonen och ha små kommunikativa ljud för sig, så brukar känslorna nog falla på plats. Och det här är förstås med ett friskt barn. Sen om man får en prematur eller ett handikappat barn eller sjukt barn på något sätt, så tar det kanske längre tid.
För mig stämmer ju det jättebra det hon berättar om att sen när barnen bör kommunicera och ta kontakt. För det har ju hänt, eller börjat hända nu med juni också. Så att ja, det känns skönt att veta att det går, att jag är på rätt riktning baserat på vad hon berättar.
Jag håller också med här, och du slår ofta slag för den här boken som du ofta är in på. Jag brukar ofta tala om de här Facebookgrupperna och jag tänkte tala om igen, för att jag såg faktiskt ungefär en 3 månader sedan så kom ett inlägg just om det här. Det var en pappa som skrev att han var väldigt orolig. Han känner inte sig alls som en bra pappa. Jag kommer inte ihåg hur gammal barnet var det för tillfälle, men han sa att han känner ingen kärlek för barnet. Han har inte berättat någonting för mamman och har frågat råd då. Och jag kom in alltså hur mycket som helst. Hur mycket kommentarer som helst. Uppmuntrande, uppstöttande, alltså stöttande. Och jättemånga som sa att de känner igen sig till 100%. Och för vissa hade det tagit flera år. många sa som att du bara var 4-5 år innan det som jag började komma de känslorna. Så att det här, om jag baserat på de kommentarerna, så är ju helt individuellt det här helt enkelt. Hur länge sist slutligen tar. Men för mig personligen, när jag var då och kände de här känslorna, att läsa det där, så kändes ju superbra för mig. Fastän det var värdelöst för dem och inte alls något kul att det tar 4-5 år. Men för mig kändes det ju väldigt bra, eftersom jag kände att yes, jag är inte ensam i det här. Att det är fler som känner, och det här är väldigt, väldigt vanligt. Men jag visste inte att det var så här vanligt förrän man började lite fundera på en nystige. Hade jag ingen aning om. Och kanske jag önskar att jag borde ta reda på för det. Eller att någon ska på vis sagt åt mig att det här är väldigt, väldigt vanligt. För jag kan tänka mig att många inte vet att det är jättevanligt och känner skam över det.
Ja, men alltså, som förälder måste vara den ultimata skammen att inte känna någonting för sina barn. Och veta att jag borde känna. Men jag tror det redan, ifall man känner den känslan av att jag vet att jag borde känna någonting, då kommer det nog också.
Jag säger det här till att vara orolig då. Ska man vara orolig och hur orolig ska vara? Och framförallt det här, vart ska man vända sig? Det tycker jag är en väldigt viktig fråga. Och det här var också någonting som vi frågade av Annika Eklönqvist. Frågan löd, hur orolig ska man vara och vart ska man i så fall vända sig?
Jag tycker att man ska ge tid. Det är ju en jättestor förändring att bli förälder. Och särskilt första gången, men också andra, tredje och så vidare gången, så är det en ny situation, ett nytt barn. Och så här. Man kan reagera på ett sätt som inte man har väntat sig. Det är ju mycket mer prat om mammornas förlossningsdepression, men faktum är att också pappor kan drabbas av postpartumdepressioner. Och man liksom märker att man under en längre tid börjar känna sig nedstämd och väldigt trött och lätt irriterad och att allt känns tungt, glädjelöst och så här, och inte går över. Så då tycker jag att man nog kan söka hjälp. Och samma ifall om man får av någon anledning mycket ångest, tvångstankar till exempel. I viss mån kan det vara helt vanligt och normalt att man har, att man liksom blir rädd för att man ska skada sitt barn eller att det ska hända någonting. Och så här. Men om det här liksom tar över och blir för mycket av, så då blir det ju väldigt tungt att vara som förälder. Så då tycker jag också att man kan söka hjälp. Och man kan ta upp den här saken på rådgivningen och be om att få en remiss till en rådgivningspsykolog ifall det finns en sån. Eller så kan man ju söka sig privat också. Till någon psykolog eller psykoterapeut som är insatt i de här sakerna.
Så det sa alltså Annika Eklönqvist. Tyckte i alla fall det i slut, eller allt var ju bra, men det här slutade just med att söka hjälp. Det är som med nästan allting när man känner, alltså man känner att det är någonting som man har svårt att prata om och så vidare. Så han är professionella hjälpen, tror nog jag att det är så otroligt viktigt. Och ofta är det ju så att man förstås, vissa problem är svårare och djupare, men för många tror jag kan hjälp med några samtal med någon som är professionell och talar om det här mycket på jobbet och vet du, deras jobb att tala om det här. För många tror jag kan hjälp med några samtal. Inte alla, men för många. Så att jag kom på där och vad jag har läst nu runt och på före det här avsnittet, så säger allt och alla samma att känner man så, man är allt för orolig och har börjat där på familjen, där på jobbet, där på hela vardagen, så sök han det. Sök hjälp. Det finns hjälp att få oss.
Absolut. Men far, där tror jag också just som du sa med de här forumen, att liksom där så kan man ha väldigt stor nytta av att inte känna sig ensam med de här sakerna. Att man märker att jag ser det här. Jag är inte störd i huvudet för att jag tycker så här, utan det här är faktiskt någonting som är vanligt och alla andra tycker, eller många andra tycker också. Att jag tror det är en bra början åtminstone. Och sen om man känner att det inte duger, så är det ju absolut, sök hjälp.
Nej, jag håller med. Diskussionsklimatet, det brukar ju på internet överlag vara ett sånt diskussionsklimat som inte alls är nyttigt för någon överhuvudtaget, men i alla fall där tycker jag att det är väldigt uppmuntrande ord, det är allt som oftast stöd och så vidare, så att det är bra, det är bra. Jag tycker att jag rekommenderar igen sådana här grupper. Nu ska jag börja wrap up det här avsnittet. inte. Men det har varit väldigt lärorikt tycker jag. Och jag hoppas verkligen att det är många som känner en oro, som i alla fall känner att det här har varit till viss hjälp för dem. Jag menar, alltid kul att hjälpa till. Så att jag hoppas verkligen att man har kanske fått ord på vissa tankar som man själv kanske har av någon av oss. Men för att summera lite så smått det här avsnittet, och alltså känner du den gränslösa kärleken som vi var in på från stund A till barn då, så är ingenting att vara orolig över. Och speciellt för pappor så det här, alltså, är dessutom svårare att bonda eftersom mammorna då, som Annika Eklundqvist var in på, det här, de har ett försprång helt enkelt. Samt de barn är helt amma, så är den fysiska närheten, de är nu på en helt annan nivå. De bondar även där efteråt på ett helt annat nivå än vad man då själv gör med det här barnet. Men känslan säger de flesta att som har varit med om det här, att de kommer sakta men säkert. Och om de sen inte sist utan kommer och känner allt för mycket oro, så kan du alltid ta och sök hjälp. Och vad kan man då själv göra för att då återupprepa vad Annika Eklundqvist sa? Så det här, alltså, var nära barnet, hudkontakt, gull med barnet, var med och byt de här blöjorna, tal med barnet. Han är närheten till sambon, barnet, alltihopa. Så här förhoppningsvis och någonting som har hjälpt för många andra. Så att det är i alla fall första stegen att ta. Men där tror jag att vi börjar avsluta runda av det här avsnittet. Var det högt och lågt?
Verkligen.
Jag har skrattat och gråtit.
Ja, allt från att shit i isvakar. Allt hur mycket man ska älska sina barn. Ja. Men i stort tack, jag har haft jätteroligt. Jag hoppas ni som lyssnar också har känt att ni har fått ett skratt. Men också gett er en tankeställare eller två. Stort tack, Thomas Otte Esseström.
Aloha.
Hej, stort tack, John Nygren Smeds.
Käpp och hoj!
Och jag tackar också. Hej då!